Hej och välkomna till nummer 162 av Avanza-podden och, tror jag om jag inte räknar helt fel, det sista poddavsnittet innan jul. Nästa torsdag är det julafton och jag tror inte vi har landat riktigt i om vi ska släppa ett avsnitt då eller inte. Vi får väl återkomma om det. Men det ska vi i alla fall inte prata om idag, utan idag ska vi prata lite om vad som händer här i den här byggnaden, kan man säga. Vi har fått en väldigt, väldigt rolig nyhet som vi är stolta över och därför har vi bjudit in vår vd, Rickard Josefsson, till podden. Mm. Välkommen hit.
Tack så. Jättekul att vara här.
Riktigt kul att ha dig här återigen. Du har ju varit här tidigare där vi fick lära känna dig lite grann. Rickard, det här har varit ett på alla sätt unikt år. Hur skulle du sammanfatta det här börsåret och det här året för Avanza?
Ja, börjar man med året för Avanza så har det ju... Alltså vi hade ju ett väldigt bra 2019. Så att vi satt ju för ett år sedan och tänkte att 2020 skulle kunna bli ett kanske ett lite ännu bättre år. Och vi började bra i januari, februari, jättestarka siffror. Sen kom ju så att säga covid-19-krisen till Sverige lite slarvigt, kan man säga, efter sportlovet. Jag vet själv att jag var i Bryssel vecka 10 och träffade investerare och EU-parlamentariker. Landade på torsdagskvällen och sen på fredagen så... Ja, då var ju allting bara hände. Så då beslutade vi att från måndag vecka 11 så skulle 70% av våra medarbetare jobba hemifrån. Och det tog en, två dagar så var det up and running. Och sen har vi haft ett distribuerat arbetssätt hela året. Och nu är vi nere på under 20% som är på kontoret när vi spelar in det här. Och det är det första jag tänker på, det är inte aktiemarknaden så. Det är att vi har orkat med att uppgradera hårdvara, se till att klara kapacitet. Inte bomma någonting i våra releaser, våra projekt, våra nyheter. Vi har utvecklat Avanza World Tech by TIN. Vi har gjort otroligt mycket förbättringar. Och det hade jag inte trott för ett år sedan att vi skulle klarat av, givet om någon hade sagt liksom att ja, alla ska jobba hemifrån och det kommer inte märkas. Så vi har funnits för våra kunder. Vi har också haft en fenomenal tillväxt. Vi har ju 70 miljarder ungefär i nettoflöden per sista november. Förra året hade vi 32,6 tror jag. Och det var det absolut bästa någonsin, första gången över 30 miljarder. Förra året hade vi 120-130 000 nya kunder, var jättenöjda med det. I år så sitter vi och ja, vi kan nå liksom 300 000 nya kunder eller i närheten av. Vi passerade 1 miljon kunder. Vi har blivit för 11:e året i rad absolut branschens nöjdaste sparkunder. I Kantar SIFO-undersökning i maj så blev vi det mest ansedda bolaget i finansbranschen, det sjätte mest ansedda i Sverige. Och så toppar vi det nu med att bli årets bank, och det är tredje året i rad vi blir utsedda till årets bank. Och det har inte hänt sedan 90-talet när någon har så att säga fått den utmärkelsen 3 år i rad. Och det är ju självklart så att de här externa utmärkelserna är ju jätteviktiga för oss, för att vi sliter ju här varje dag och jobbar för att få det bättre. Så att få en klapp på axeln från omvärlden att vi gör bra saker, det har ju naturligtvis en jätteviktig boost för vår egen moral att vi får det kvittot. Så det har ju varit ett så här komplicerat år, tycker jag, för att å ena sidan är man ju jättestolt över Avanza och allting som görs. Å andra sidan så kan vi inte träffas, vi kan inte ha en AV, vi kan inte ha en sommarfest, vi kan inte ha en julfest. Och man måste ju ändå understryka att den stora hjälten i år, det är ju, eller hjältarna i år, det är ändå vårdpersonalen som har slitit med IVA-patienter, och nu är vi inne i andra vågen och sjukvården går på knäna och folk sliter. Så att man blir lite ödmjuk inför den framgång vi har haft i år också. Men... det har varit ett fantastiskt år för Avanza, men smolk i glädjebägaren är ju att vi har ju medarbetare som har tappat mor- och farföräldrar i covid-19. Vi har medarbetare som varit sjuka, vi har oro. Så att det har ju varit väldigt så här, å ena sidan och andra sidan, men vi har tagit oss igenom det tillsammans på ett bra sätt.
Mm. Johanna, vi ska också säga här i podden, det här är lite breaking news, därför att årets bank, det är ju en nyhet för dagen. Det är klart att man kan ju lyssna på det här i efterhand, men idag, det vill säga dagen
17 december,
ja, så kommer ju det här ut då, att vi har blivit årets bank för tredje året i rad, och det har inte hänt sedan 90-talet, som Rickard sa. Så idag får vi ju anledning att vara ytterligare lite stolta över att det är så många där ute som uppskattar det vi gör.
Mm. Ja, det är superroligt och en härlig klapp på axeln. Mm. Du var ju inne lite på det, och jag vet att du i intervjuer och så ofta brukar påtala Avanzas starka kultur som en framgångsfaktor. Mm. Det här året som ju har varit speciellt på alla sätt och vis, vi har inte kunnat vara här tillsammans, vi har inte haft våra AVs, våra fester, allt det där. Vad har varit nyckeln till framgången det här året? Att vi ändå har liksom knutit ihop säcken på ett så, om man får säga det själv, fantastiskt bra sätt.
Nej, men jag tror att det är just kulturen. Att vi kommer ju in i det här året med en fantastisk julfest i december 2019. Vi hade en egen AV när vi releasade Avanza Europa i januari och februari. Så jag tror att företag som har i grunden en stark kultur, det är den kulturen som tar det igenom tuffa tider. Och jag tror att jag sagt det, att på ett sätt, så även om vi i år har varit så att säga fysiskt längre ifrån varandra, så har vi också på ett sätt kommit närmare varandra. För vi har behövt hjälpa varandra, och det har varit Slack och Zoom-möten och telefonkonferenser och saker. Men vi har ju på ett fantastiskt sätt ställt upp för varandra i Avanza i dessa prövande tider. Så att jag tror att företag, jag har absolut ingen empirisk data på, men företag som gick in i corona-året med en stark företagskultur, med starkt engagemang hos medarbetarna, det har varit nyckeln för att klara av det här året så bra som vi ändå har gjort det.
Men om man backar bak där till när krisen bröt ut, förutom hur Avanza agerade, du har ju ändå varit i branschen väldigt länge. Du började 1986.
Ja.
Vad tänkte du när du såg att någon släckte lampan?
Nej, men jag tänkte det. Jag tror att det är min femte kris jag har varit med om. Jag var ju med när börsen rasade 22% 87, och jag var med på 90-talskrisen och dotcom-eran och Lehman, och sen lite Greklandskris där 2011 och den här krisen. Jag tror att det som gjorde mig lugn ändå på något sätt är att jag har varit med om så många kriser, och kriser förr eller senare så löser det sig. Och det tror jag var en reflektion jag gjorde också, att jag tror nog att vi som är lite äldre och varit med lite längre, vi var lite lugnare än många som har börjat i branschen kanske för 7-8 år sedan, som aldrig har varit med om att marknaden går emot det, att externa händelser påverkar otroligt mycket. Det skapar ju en nervositet om du inte har ridit ut några stormar genom åren. Så att jag kände ju själv bara att här gäller det att vara lugn, saklig, ta dag för dag, finnas för våra kunder, fokusera på det vi kan påverka, se till att allting fungerar, se till att vi svarar i telefon, svarar på mejl. Och sen har vi ju i vissa fall, ska man vara ödmjuk och säga, haft lite för långa väntetider, inte svarat på våra meddelanden från kunder tillräckligt fort. Men det är också så att vi har ju haft faktor 2 och faktor 3 på väldigt mycket i inflöden, och anställt mer människor och kämpat som galärslavar för att finnas för våra kunder. Men det är jag kände ganska stort lugn i att det här kommer vi rida ut det här också.
Är det något som du tycker att du har märkt av även bland branschkollegor? Jag menar, du har ett stort nätverk i Banksverige, du sitter med i Bankföreningen, och så har det varit en ändå...
Jag tror att de flesta som har varit med länge, så är det här en ny typ av kris. Sen är ju krisen speciell på det sättet att den, normalt när det är finanskris, då är det vi själva som har satt kropen för oss själva. Det är att ha Lehman-kraschen, du har 90-talskrisen med överbelåning i fastighetssektorn etc. etc. Den här gången så drabbades ju dels inte bara finansbranschen, utan det finns ju branscher som har drabbats mycket, mycket hårdare än finansbranschen. Och dels så är det ju någonting som, det är ju ingen som har ställt till det så att säga, utan det här är ju en pandemi. Det är ju liksom en smittspridning av ett virus som har drabbat hela jorden. Och då är det klart att det blir en annan typ av kris. För att nu kan man ju inte liksom skälla på att det är bankerna som har ställt till covid-19. Politiker har en förkärlek för att tycka att banker ställer till det ibland. Men utan nu är det ju faktiskt något annat som har påverkat det här. Så att det är intressant.
Jag tänker också, för att du sa fem olika kriser, kriserna har inte lyst med sin frånvaro, och det här blev ju en rejäl sådan. Kraschen varade i 18 dagar, men den gick oerhört snabbt. Den snabbaste vi nog har sett i modern tid. Jag tänker för dem, när du började här i november 2017, 7 november om jag kommer ihåg rätt. Så
6 var det faktiskt.
6. Jag kunde ge mig tusan på, okej, bakläxa till mig. Men sen dess, för nu har det ju gått mer än 3 år då.
Ja.
Vi är ju dubbelt så stort Avanza. Det är väldigt många som har kommit in som kanske har varit annorstädes och kommit in och hållit på med sparande och ekonomi hur länge som helst och tycker att det kanske är roligare här. Och sen har vi ju, tack vare att vi har gjort sparande roligt, också attraherat väldigt många nya sparare. Mm. Vad är dina bästa tips till dem när de genomlever en sån här kris? Det är oftast då man lär sig hur man reagerar och agerar. Men dina tips för att orka rida ut en jobbig period?
Som du själv brukar säga, sitt på händerna. Liksom. Jag tror att man måste förstå att sparandet ska vara långsiktigt, och då kommer det gå upp och det kommer gå ner. Jag menar, aktiemarknaden är väl upp de senaste åren, det där kan du bättre med Niklas, med typ 6-7% om man tar ett 100-årsperspektiv. Sen är ju inte det en rak linje med 6-7% per år. Så att är man långsiktig så ska man inte sälja, man ska behålla sina innehav, eventuellt köpa på sig lite i dipparna om man kan det. För jag tror också att det är viktigt att har man utgifter som man liksom sparar till som ligger 12, 24, 36 månader framåt i tiden. Ja, de pengarna ska man inte utsätta för risk, utan de ska man ha på ett sparkonto, möjligtvis någon statsobligationsfond eller något liknande. Men pengar du utsätter för risk måste du kunna känna att det är 3, 4, 5, 10, 15 års perspektiv på de pengarna. För jag tycker att, och då menar jag från kundernas perspektiv, att i mars såg vi ju väldigt mycket utflöde nu ur aktiefonder, för folk agerade lite grann i panik. Världen går under liksom, men går världen under så är det ju en sak, då spelar ju inte saker så stor roll egentligen. Men om vi inte tror att världen går under så kommer mänskligheten alltid tillbaka. Så att långsiktighet, sitt i båten, det är, låter tråkigt, men jag tror att det är framgångsfaktorn för många förmögenheter som har skapats.
Mm. Orkade du köpa lite mer?
Jag orkade köpa lite mer, framförallt sålde jag ingenting, men jag har ju twittrat om det. Jag har ju typ 408 månader eller 10 månader vad det nu är i rad månadssparat, och det fortsatte jag med genom krisen. Och det kommer jag fortsätta med när marknaden ser ut som den gör nu, när den är ganska positiv. Och jag kommer fortsätta månadsspara i nästa kris också.
Det är bra, Johanna. Vi gillar när man lever som man lär.
Mm. Det är bra. Och minska risken för att köpa dyrt och sälja billigt. Vi pratade om det liksom, kundinflödet där vi kanske kommer över eller strax under 300 000.
Nej, nu vi ska över.
Okay. Ja. Väldigt många nya kunder i år. Det har varit lite långa svarstider med längre än vad vi har varit riktigt nöjda med på kundservice och liknande. Nyligen så kom det ut ett pressmeddelande om att Avanza höjer sin kostnadsguide för 2021. Mm. Vad innebär det i praktiken?
Ja, men om man tar den ena biten så är det klart att vi har ju med de volymer vi har haft ett långa svarstid, som jag sa, och jag vill verkligen understryka att våra kundservicemänniskor, vår private banking-enhet, de har kämpat som djur för att finnas där för kunderna, och de har funnits där för kunderna även om det kanske någon gång har tagit lite för lång tid. Och vi har förstärkt på kundservice och under private banking under året. Vi har förstärkt på IT-drift, vi har köpt hårdvara, så vi har gjort mycket saker under 2020 för att hantera det här. Men vad vi gjorde i höstas när vi tittade på vår plan för 2021, givet de framgångar vi har haft finansiellt i år, så konstaterar vi att vi har ett backoffice-byte, det ska vi inte sticka under stol med, det kommer dra en del resurser. Och vi såg också att det finns otroligt mycket mer vi kan göra avseende användarupplevelsen, ny funktionalitet, nya processer, förenkla för kunderna, nya produkter, nya tjänster. Och när jag summerade upp det där, då såg jag det att vi måste anställa ännu mer människor, för vi är unika på det sättet att vi använder ju inte konsulter, utan vi gör ju allting in-house. Och då så kom teamen till mig egentligen lite grann och sa att om vi anställer så här mycket mer människorna så kan vi förstärka de här områdena. Och då tog jag det till styrelsen och så sa jag det att vi har inget problem att ha 9-12% kostnadsökning. Det skulle inte varit svårt för oss. Men samtidigt när vi ser så mycket tillväxtmöjligheter, vi tar 20% av nysparandet rullande 12, då är det ju så att säga, skulle jag tycka att man är riktigt dumsnål om man inte använder det momentum vi har och accelererar utvecklingstakten i Avanza. Det skulle inte vara bra för det långsiktiga perspektivet som vi har här.
Ja, men jag gillar verkligen där. Jag gillar verkligen att vi i pressmeddelandet också skrev eller citat det du sa där, att det är dumt att vara dumsnål. Jag har en gång i mitt liv varit dumsnål, nu är jag ekonomiskt. Det är jättedumt att vara det, och här rider vi ju på den här starka trenden. Jag menar, vi har nästan 1,3 miljoner avansianer. om vi leker med tanken att det är 1,2 för enkelhets skull, matematik. Om var sjätte kund tipsar en kompis, så har vi ett nyinflöde på 200 000, vilket är 10 gånger mer än vad vi hade som mål om vi bara backar bak 7 år. Så det är ju ett enormt inflöde, men det viktiga är ju också att förstå och veta vad kunderna vill ha. Hur vet vi det?
Vi frågar dem. Nej, men jag skulle säga att vi har ju jättemycket dialog med våra kunder, både på sociala medier. Sen har vi ju under pandemin begränsat, så har vi ofta fokusgrupper varje vecka. Vi bjuder in kunder, vi demar nya saker för dem, vi får deras respons. Och jag brukar säga det att när man läser om, när vi lanserar något nytt, så får vi ofta så här: jättebra Avanza, det här är kanon, men kan inte göra det här också? Så att våra kunder driver oss hela tiden, i kombination med att det finns en medarbetare som brukar säga till mig att den enda skälet till att vi uppskattar det är att konkurrenterna är så dåliga. Så att vi är ju ganska duktiga på att ifrågasätta oss själva. För jag brukar ofta säga det, att så fort vi har lanserat någonting så är vi jätteglada och jättestolta, och sen går man ner till teamet och frågar någonting, så jo, det där blev jättebra, men vi snickrar på en ny version, den kan bli ännu bättre. Och det där ständiga förbättringar, ständiga innovationen, att aldrig vara nöjda, det är som driver oss framåt, och det kommer fortsätta att driva oss framåt.
Apropå lanseringar, vi har ju haft två väldigt framgångsrika lanseringar av egna aktivt förvaltade fonder i år, med Avanza World Tech by TIN och Avanza Småbolag by Skoglund, som har rönt stort intresse. Kommer vi få se mer av sånt?
Det beror på, skulle jag säga. Jag säger inte ja, jag säger inte nej, för att både TIN och Skoglund är lite... Tillfället dök upp, vi analyserade, vi såg att det passade in i plattformen, vi såg att varumärkena passade bra ihop, vi såg att vi kunde leverera i båda fallen liksom schysst prissatta aktiva fonder med stjärnförvaltare under vårt brand. Skulle det dyka upp någon annan förvaltare eller samarbetspartner där vi kan hitta liksom att det passar in i helheten, så kan det nog hända. Men det är inte så att vi jagar den typen av fonder. Och det, när vi gjorde Avanza World Tech by TIN, så var det inte så att vi hade Skoglund på gång. Utan den möjligheten dök upp när han sa upp sig från sin tidigare arbetsgivare. Det fanns relationer, en diskussion kom igång, och sen landade vi att göra småbolag by Skoglund. Så det är inte en ny strategi från Avanza att ha en massa egna aktivt förvaltade fonder. Men just i småbolag i techsektorn så är ju faktiskt det områden där aktiv förvaltning kan löna sig. Så att vi får se. Man vet aldrig. Kanske en hållbarhet by Johanna Kull.
Ja, precis. Ja, jag vet inte om den ska vara by Johanna Kull, men det kanske är någonting som jag kommer lobba för.
Det hade varit väldigt trevligt. Det låter som att det är en gryende idé som precis breakades här. Någonting som gör mig väldigt stolt, det är ju den här marknadsandelen på 5,4%.
Förklara.
Ja, men marknadsandelen, hur stor andel av sparmarknaden vi har i Sverige. Det är ju rätt många, det är rätt mycket pengar. Så att det kan vara nästan 10 000 miljarder där ute, och det fördelas ju såklart på sparkonton och fonder och aktier, och det är tjänstepensioner och pension och sådär. Men där bedömer vi liksom hur stor andel av marknaden har vi. Eller i och för sig, det är kanske inte ens var jag som skulle förklara det. Rickard är faktiskt bättre på att förklara. Men nåväl, hur stor andel av marknaden vi har där ute. Men det jag är ännu mer stolt över, det är ju att var femte sparkrona trillade ner till Avanza. Jag har svårt att någonstans greppa det lite grann. Fast jag förstår ju i alla fall, 100% av mina går ju hit. Nåväl. Vad säger man på stan? Du har ju tentaklerna ute, du har känningar i branschen.
Nej, men det är klart att alla är ju ganska medvetna om att vi tar marknadsandelar. Att vi växer mer än marknaden, och det gör vi både i transaktioner på Stockholmsbörsen. I varenda område jag tittar, pension, sparande, allting, så har vi just nu ett momentum där vi tar marknadsandelar. Och det är ju liksom, vi är ett tillväxtbolag, vi är ett digitalt bolag. Jag tycker att vi ligger rätt i tiden, så att det, kan vi hålla den här, som vi har sagt i vår långsiktiga guidance, och ligga 2025 var det i och för sig på 15% av tillväxten. Sen har det varit ett exceptionellt år, så att man ska inte dra för långtgående slutsatser. Men det är klart att hela Avanza handlar ju om att växa, bli större, fler kunder, fler nöjda kunder, och då får vi också ett större sparkapital, eller asset under management som man i fikonspråk säger. Och det är ju det som det handlar om långsiktigt, att bli större. och kunna leverera relevanta priser till våra kunder, då kommer vi också, våra aktieägare på lång sikt, bli väldigt nöjda med det vi håller på med. Så att det är ju bara tillväxt, tillväxt, tillväxt. Det är det handlar om.
Och på det så uppviglar du ju faktiskt till ännu mer snack om tillväxt, tillväxt, tillväxt. Jag tror att de som lyssnar på det här är väldigt nyfikna på vart ser vi mest tillväxt. Vad kan vi förvänta oss att Avanza fokuserar på mycket 2021?
Ja, det vi fokuserar på är nummer ett och nummer två och nummer tre. Det är ju att våra kunder ska fortsätta vara nöjda och tycka att vi levererar värde till dem. Om vi klarar av det så handlar det ganska mycket om pension. Det är ett jätteviktigt område för oss. Nya flytträtten som kommer från 1 april. Max 600 kronor från att flytta. Nu är den administrativa processen fortfarande dysfunktionell. Men vi har ju anställt människor som ska hjälpa våra kunder att flytta sina pensioner. Det är ett jätteviktigt område. Men sen skulle jag säga att sparande är lite... Ja, det är lite liksom, jag tror att orsakerna till att privatsparande är viktigt, det fanns där innan pandemin. Men jag tror att det har blivit så mycket tydligare för människor. En i hushållet blir permitterad. Vad händer om det blir skilsmässa? Om någon blir sjuk, långtidssjukskriven? Våra sociala skyddsnät i Sverige är inte lika bra som de var för 30 år sedan. Våra pensionssystem är inte lika bra som de var för 30 år sedan. Så att den här anledningen till att se till att du har en välskött privatekonomi, det har fler och fler börjat förstå. Och då börjar man ju också tänka att nu ska jag ta tag i det där. Och där ska vi inte sticka under stol med att hemarbete har säkert på marginalen gynnat oss. För du sitter hemma, du har lite tid över och du, grannarna pratar om det och sparande etc. Så att jag tror hela sparatrenden kommer finnas kvar under lång tid framöver. Och den gynnas ju vi naturligtvis, för att då tittar man ju på sitt sparande, sin allokering, var finns utbudet, och så tänker man, var ska jag samla mitt sparande där jag får ett bra stöd i mitt beslutsfattande via era poddar, bloggar, beslutsstödsverktyg. Och där har ju vi tycker jag, en väldigt bra tjänst att erbjuda kunderna, och fler har ju upptäckt det.
Ja, Johanna, där får vi väl säga, jag tror också som Rickard säger här, att det är väldigt många som har haft bra mycket mer tid under pandemin när man sitter hemma och kikar över det här. För kommer du ihåg den diskussionen vi hade i podden för, det är säkert ett år sedan, ett och ett halvt eller sådär, hur många människor där ute som när de är på jobbet, när de går på toaletten, sitter och köper aktier.
Ja, som jag inte riktigt kunde tro att det, nej, var så många som du påstod. Men
jag fick bakläxa i
sociala medier på Twitter. Men Twitter är ju lite tiltat. Men det var ju på Twitter i alla fall betydligt många fler än vad jag trodde. Men, och en sak där i det här med hemarbetet och så. Och det är ju nästan... Jag kan nästan känna att det här är lite jobbigt att säga, för det finns så många människor som har drabbats ekonomiskt väldigt hårt av corona, en arbetslöshet som har ökat med 100 000 på ett år och så vidare. Sen finns det ju också alla som jag tror att vi tre här kring det här bordet är. Faktiskt, vi jobbar mer hemma, vi har inte rest, man har inte gjort grejer, gått på bröllop eller fester och köpt presenter eller sådär. Så man har snarare... Man har haft samma inkomst men minskat sina utgifter, vilket gör att man också har fått lite mer pengar över i plånboken. Och det är ju en trend bland ganska många som har hållit. Det har ju varit ett lite mer stillsamt år så att säga för många. Så det har ju slagit lite orättvist. Men det kan ju också vara en sån här att fler helt enkelt har både tid och mer pengar att spara.
Ja, men streamingtjänsterna kostar ju inte mer än vad de kostar, och godis kan man inte äta hur mycket som helst om man ligger i soffan och tittar på serier. Rickard, vad du sparar ju såklart, men vad bränner du dina pengar på?
I år har jag inte bränt på speciellt mycket, men sen dök det upp en händelse som... Jag hjälpte min dotter att köpa en lägenhet när hon flyttade hemifrån. Och jag kunde ju hjälpa henne med lite kapital, och så hade hon egna pengar och så lånade hon pengar. Jag fick vara medlåntagare, för hon studerar på universitetet. Och sen när det där har ju runnit ut lite pengar, alltså, helt klart. Det får jag ju konstatera.
Det kommer fortsätta.
Även om hon är väldigt duktig sparare och månadssparare och så här, och sköter sig jättebra. Men det är klart det. Men i övrigt så, jag menar, jag bor i mitt hus, jag går ut med min hund, så att jag tycker att, men det är ju helt klart, man har ju inte rest något i år. Man brukar göra någon privatresa. Jag brukar åka ner med några kompisar två gånger per år och spela golf i Spanien, kan jag villigt erkänna. Det har inte blivit av i år. Så att man har absolut, men jag vet inte hur alla andra har gjort, men det jag kan märka på mig själv är att jag kanske har unnat mig lite dyrare mat och såna grejer. Att jag liksom inte...
Vardagslyxen?
Ja, liksom lite mer vardagslyx tror jag att jag har kostat på mig under det här året, för att det är lite grann när alla resor brinner inne, det är inga fester, det är ingenting som händer, man träffar inte släkten, så kanske man någon onsdag har köpt den där dyrare maten, vilket man normalt inte gör, för att ändå få lite guldkant på tillvaron, det tror jag absolut. Mm.
Men visst, din dotter är ju lite nyfiken och intresserad av sparande investeringar. Hur fick hon upp intresset?
Men jag har alltid pratat med henne om det. Det här är en ganska viktig fråga tycker jag ur ett samhällsperspektiv. Som jag har jobbat med det jag har gjort, så har jag alltid lärt min dotter månadsspara, månadspeng, göra budget, tänka på, inte tänka på pengar, för det är inte det livet handlar om, men tänka på att liksom ha koll på sin privatekonomi. Och det här är ju det som är lite läskigt tycker jag, att vi inte har liksom privatekonomi på skolschemat väldigt tydligt. För att det är klart att har du föräldrar som är intresserade och som lär dina barn pengars betydelse, vikten av sparande etc., etc. Och så har du föräldrar som kanske inte kan sparande, inte är intresserade av det, då får du en annan typ av uppväxt. Så att det här är en stor samhällsfråga tycker jag, men jag har varit väldigt noga med att lära min dotter värdet på pengar, sparande etc. Så att jag tycker hon sköter det där på ett bra sätt. Men jag tror det är en jätteviktig fråga.
Mm. Verkligen. Om vi återgår till Avanza, så har vi ju pratat om att vi höjer vår kostnadsguidance, vi satsar framåt, en offensiv satsning. Vi måste anställa mycket ny personal för alla de idéer vi har. Om man nu sitter här och lyssnar på den här podden och är intresserad av att arbeta på Avanza, vad är det vi efterfrågar?
Nej, men vi efterfrågar ju både rena utvecklare, IT-utvecklare. Det finns mängd roller. Alla våra jobb finns ju på vår hemsida. Det är bara att gå in och söka. Jag tror att det viktiga är att man vill komma till ett företag som har en stark företagskultur, som inte drivs av... så att säga att det är jag som ska fram och göra karriär, utan vi är ju, vilket slog mig när jag började här, det är att vi jobbar ju oerhört mycket tillsammans. Det är verkligen jaget för laget så att säga, utan det är och trivas i en ganska decentraliserad organisation. Vi är inte särskilt toppstyrda, hoppas jag ni tycker. Utan vi involverar mycket människor i vårt beslutsfattande. Det är mycket nerifrån och upp. Det är mycket tillit. Och jag tror att många som jobbar här tror jag känner det också. Att det är en, även om vi blir fler och fler, och vi är väl snart 500 personer som jobbar på Avanza, så tycker jag fortfarande alla hälsar i hissen, alla är kompisar, vi är familjära, även om inte alla känner varandra jättebra för att vi jobbar på olika delar. Men det finns en sammanhållning och en kultur som vi är stolta över. Det är lite sådär, nu ska man inte säga så, men det är lite... Jag tycker i alla fall att det är lite familjekänsla inom Avanza, och den är jätteviktig att behålla även nu när vi anställer ännu mer människor och blir väsentligt större.
Så tycker du att det låter spännande, du som lyssnar på det här, in på vår karriärsida, för som sagt vi söker väldigt många fantastiska kollegor, för det har du sagt Rickard här tidigare också, att nu har vi tagit beslut, vi har höjt våran guidance för det här året, även om den långsiktiga guidancen 9-12% kostnadsökning per år består. Men sen sa du ju någonting väldigt viktigt, och det är ju att det är ju nu arbetet börjar med att hitta de här kollegorna.
Absolut, ja, men det är ju, jag är inte orolig. Det viktigaste för oss nu är att kunna rekrytera medarbetare, och vi är ju noga när vi rekryterar, så att det gäller ju inte bara att rekrytera medarbetare. Vi är ju väldigt noga i vår rekryteringsprocess och hitta människor där vi känner att de här kommer passa in i vårt team, och det är jätteviktigt. Det är liksom, för att använda en amerikansk floskel, liksom hire for attitude, train for skills, liksom. Det är det vi mycket håller på med, för att få rätt människor.
Vad skulle du säga att du är mest stolt över under året som varit?
Det, utan tvekan, det är engagemanget hos alla medarbetare. det fantastiska jobb alla har gjort under svåra omständigheter. Att ändå orka igenom det och finnas för kunderna, finnas för kollegorna och att vi inte har tappat fart i firman. Det är absolut det jag är mest stolt över.
Mm. På hemmaplan så har du Bosse.
Ja.
Du och jag gjorde en videoinspelning igår och jag är ju bedrövlig på inledningen, jag gillar inte de där. Men du sa, Niklas, 16.30, då ska jag hämta Bosse.
Ja.
Det, vem är Bosse?
Det var deadline. Bosse, det är ju Rickard. Vem är Bosse?
Han är min hund.
Vad är din för det här är ju, det är ju väldigt många människor som har skaffat husdjur under coronapandemin också. Och de här husdjuren lever ju 10-15 år. Det är ju långa trender som kan ju, och det finns ju många bolag som gynnas av det här. Vad är dina spaningar när du är ute och går med Bosse? Är det många människor med husdjur nu? Vad är dina känningar?
Nej, men det har ju kommit, man märker ju att det har ju, nu är jag ju hundmänniska liksom, men jag tror att det är samma för katt. Det är att väldigt många har skaffat valpar. Vi har ju hemska exempel på, som ni har sett, de smuggelhundar som man bara blir gråtfärdig när man ser på tvn. Så att det finns ju baksidor av den här tillväxten. Sen är ju, nu är jag ju hundmänniska och älskar min hund och han fyller 5 nu den 28 december. Jag hoppas bara att alla som nu har skaffat coronahundar, om man säger så, för att de har haft mycket tid, verkligen förstår att det är ett åtagande på 10-15 år som du får en familjemedlem som inte kommer växa upp och flytta hemifrån som min dotter gjorde, utan som faktiskt kommer kräva kärlek och omvårdnad under hela sin livstid. Och hoppas alla verkligen har tänkt igenom vad det här innebär långsiktigt att skaffa en hund. För det är ju, tycker jag, världens härligaste sällskap. Men har man sagt det så kan man ju konstatera att du har ju helt rätt, för att vi har ju också människifierat våra hundar. Vi lägger mer pengar på våra hundar. Jag har ju en bakgrund på länsförsäkringar och det intressanta jag lärde mig där var att höjer man premien på hundförsäkring så får man färre klagomål än om man höjer premien på barnförsäkring som man kan fundera på. Så att vi är ju betalningsviljan för att våra hundar ska må bra. Vi har sett konsolideringar i veterinärbranschen etc. Vilket gör att idag finns det ju många bolag där man kan få exponering mot den här trenden som inte bara är i Sverige, utan vi ser ju även den trenden i andra länder. Så att det är helt klart en underliggande trend att vi kommer spendera mer pengar på våra husdjur i framtiden än vad vi gör idag. Så att det där kan du säkert hitta lite vinnare, Niklas.
Ja, nej, men jag tycker att det är intressant, för nu Agria, jag måste bara säga att vi i Sverige har runt 40% marknadspenetration när det kommer till djurförsäkringar. Jag tror att det är hund, katt och häst tror jag att det är. I amerikanska bolag i investerarpresentationer lyfter upp Sverige som ett solskensexempel. För i USA var den siffran senast jag kollade 1%. Ja. Men det växer med 17%, så att du fördubblar marknaden på 4,5 år kanske. Så det växer jättekraftigt. Det är en jättespännande trend. Johanna, vad tänker du?
Nej, jag tänker osökt på avsnittet när Jon från Enter Fonder, Enter Småbolagsfond, var här och pratade. Han lyfte ju upp husdjurstrender och hade väl en hel del exponering i det i sin fond, om jag minns rätt. Vi har fått en hel del Twitterfrågor, även om det bara låg ute en kort stund innan vi började spela in det här, så rasslade det till.
Okay.
Och vi kan, nu man ska bli nervös.
Ja, det är nu jag blir lite nervös.
Nu klockan tickar, måste kila. Nej, det är helt vanliga frågor. Buy high, sell low skriver så här. Hur ser han att ta sig an de traditionella bankerna när det till exempel gäller vanligt personkonto och kort? Är det något som kommer ske framöver, eller kommer Avanza alltid att vara en nischbank?
Jag tror inte det kommer ske de närmaste åren, för att vi har så mycket annat vi måste fokusera på i vår utveckling inom sparande och investeringar. Sen är det liksom omöjligt att säga om 10 år har vi lönekonto och kort. Ja, det kanske vi har. Men det ligger inte de närmsta planerna för de närmsta åren.
Okej, inte 2021. Nej. Men 2021, frågar Oliver Westlin, är det året då ni tar er an den norska sparmarknaden också?
Nej, jag skulle inte tro det, för att det är självklart så att den diskussionen tid till annan förs inom Avanza och med styrelsen och sådär. Jag tror det säger att någon gång tror jag absolut att Avanza kommer gå utanför Sverige. Men med 5,4% marknadsandel och den tillväxt de har i Sverige, så ser ju vi att fokuset på Sverige, det är det som liksom skapar framgång för oss, och det är det som vi är dedikerade den svenska konsumenten. För det skapar viss komplexitet också att operera i flera länder, flera lagstiftningar, regulatoriska miljöer etc. etc. Så det är ingenting som vi planerar att göra inom en så att säga foreseeable future, utan vi tror, och vi har väl bevisat det i år om inte annat, att vi kan växa väldigt mycket i Sverige innan vi behöver gå till något annat land.
Ja, för här får man väl ändå bara säga, analytikerna som säger att varför ska ni fortsätta investera, och liksom, vi sår en massa och i år har vi ändå skördat frukterna från det vi har sått, när man säger att kostnaden hela tiden har ökat och intäkterna har stått lite grann stilla. Nu har det ju inte riktigt varit så i år, utan tvärtom, nu har det ju exploderat. Vad säger de nu? Det måste ju ändå kännas skönt att kunna leverera på det här.
Nej, men det tycker jag nog. När jag började här 2017 så fick jag en del frågor av investerare. Vad ska du göra åt att intäkterna växer långsammare än kostnaderna? Och då sa vi att nej, men vi investerar långsiktigt. Då hade vi dessutom minusränta etc. Och jag tycker vi har bevisat vår skalbarhet. Och sen när man pratar om marknadsandelar, så ni har hört mig säga det här internt, att man kan absolut vara stolt över 5,4% marknadsandel, men det innebär ju faktiskt att 94,6% av marknaden finns inte hos Avanzas plattform, så vi kan ju hålla på och taga.
That's the spirit.
Sen ser jag här lite frågor om aktörer som har plattformsavgift. Och det är flera olika frågor här. Så att, och då är frågan egentligen, arbetar ni på att ändra ert erbjudande så att Avanza blir ett mer självklart val?
Ja, det gör vi ju alltid varje dag. Sen är ju vi lite tråkiga på det sättet att när det gäller stora strategiska frågor så är vi väldigt hemlighetsfulla och håller dem nära kroppen. Men vi noterar att det kommer nya aktörer, nya modeller. Du hade provisionsförbudet i England, så Hargreaves Lansdown som vi sitter en del på inför en plattformsavgift. Så vi kan absolut, och vi har tänkt igenom den frågan, att kunna ändra vår affärsmodell. Det är ingenting som skrämmer oss. Vi tror att vi kan skapa värde både för våra kunder och för aktieägare genom andra betalmodeller. Men det är ingenting vi känner att vi måste rusa åstad och göra just nu. Vi har också ett väldigt, väldigt brett utbud. Vi har, jag tror, vet ni hur många investeringsmöjligheter det finns på plattformen?
Och här är nu alla tillgångsslag.
Jag tror att det är så här 70 000 eller någonting.
Nej, jag tror att det är ungefär 65 000.
Ja, då var vi inte så tokiga.
Nej, det var ganska bra.
Jag och Johanna körde en kollektiv gissning.
Ja, så att det är också det att vi tycker att den helhetsupplevelse vi skapar är värdefull. Men det är självklart så att vi tittar på konkurrenter.
Mm. Med fonder kanske vi också ska tillägga det, att om man tittar på de absolut populäraste fonderna hos Avanza, så är det indexfonder.
Ja, ja, och många av de mest ägda är ju också våra egna fonder som finns på vår plattform, och de är ju också oftast de med lägst prislapp.
Ja.
Det kommer man
så inte är det ju. Så är det ju. Jag menar, Avanza Global har väl en total avgift på
0,11.
Så att, jag menar, det är ju vi tycker att vi skapar goda priser.
Någonting annat som jag också tycker är lite spännande, det är ju att vi i år har tagit ett stort ställningstagande. Det har vi väl kanske alltid gjort, men ändå lite mer när det kommer till hållbarhet. Mm. Johanna, din nya roll, du är ju hållbarhetsansvarig. Vem som får väl ta det, men hur tänker vi på Avanza kring hållbarhet?
Nej, men vi har jobbat med hållbarhet hela tiden, och sen är jag ju en av de förespråkarna som säger så att det är väldigt lätt att springa runt och prata hållbarhet, men jag tror att du måste liksom walk the talk. Vi kan liksom inte prata hållbarhet utan att göra saker, och det är ju därför vi nu liksom, Johanna bytte roll, och det har ju att göra med att vi gjorde ju hållbarhetsstämpeln i våras till exempel, som jag gillar jättemycket, för hållbarhet är också lite olika för var och en vad som är viktigt ur ens egen värdegrund eller hållbarhet. Vi har sorteringsverktyg på hållbarhet, och jag tror att vi kan göra otroligt mycket mer inom hållbarhetsområdet. Och sen har vi nya regulatoriska krav på taxonomin, disclosureförordning som kommer, och hur kan vi använda den nya världen vi går in i avseende hållbarhet till att verkligen få kunder att förstå att om jag vill vara noga med att mina pengar placeras hållbart, då är Avanza ett väldigt, väldigt bra ställe att vara på. Jag tycker vi har tagit steg under året, men jag tycker vi har många steg kvar. Men det får ju Johanna lösa. Nej, men det får vi lösa tillsammans. Men vi kände också att vi har haft en hållbarhetsgrupp under lång tid som har jobbat med hållbarhet. Och Åsa Mindus Söderlund som är vd på pensionsbolag har i koncernledningen varit hållbarhetsansvarig för helheten. Men vi kände nu att vi mäktar inte mer här utan en general, om man uttrycker så, som håller ihop hela hållbarhetsarbetet, driver det framåt, och det blev ju Johanna, vilket var jättekul också att vi kunde erbjuda Johanna en utveckling. Och sen ersatte ju du Johanna, Niklas, så att du vet vad ditt nästa steg är.
Jajamän.
Ja, det är härligt att man kan utvecklas inom firman. Hade vi någon mer Twitterfråga som vi har missat?
Nej, men jag tänker det här Big League, BNI, säger ju så här, och vi har väl varit in på det lite grann också, men vad är Rickards vision för Avanza på 3-5 års sikt? Vad är viktigast för Avanza just nu? Topp 3 saker, och så avslutar han med / aktieägare, så då får vi börja med att säga tack för förtroendet.
Ja, tack så hemskt mycket för förtroendet. Nej, men jag tror att det viktigaste, det är ju, det kanske låter lite fluffigt, men det är att vi drivs ju av en bättre framtid för miljoner människor. Och ju fler kunder vi har, ju mer kapital vi har, ju bättre framtid kan vi skapa. Så att jag vill ju att våra kunder känner att jag har fått en bättre framtid avseende mitt sparande, på grund av och tack vare att jag är kund på Avanza med det stödet vi ger våra kunder. Det är liksom det som det handlar om, och det handlar ju väldigt mycket om att fortsätta att växa. Vi har 1,3 miljoner kunder snart. Jag ser inte varför vi inte kan ha 2 miljoner kunder. Vi har 546 miljarder sparkapital. Vi kan tredubbla det, vi kan fyrdubbla det. Och ju mer sparkapital och kunder vi har som är nöjda och tycker om det vi gör, ju bättre kan vi coacha, hjälpa våra kunder att åtminstone ur perspektivet kontroll, sunt sparande, skapa mig lite mer möjligheter. Så det är min vision är där.
Johanna brukar ju störa sig på att jag använder bara 2 decimaler, inte så många. Och ska man inte använda så många decimaler utan avrunda upp, och då är det ju faktiskt 1,3 miljoner avansianer.
Ja.
Vilket är väldigt roligt. Så nu, Johanna, du ser, sakta men säkert. Skamlen som ger sig. Och du sa ju i början av podden också att det här förmodligen är sista poddavsnittet innan jul. Ja, tråkigt tänkte jag. Men det, nästa torsdag så är det ju jul.
Ja.
Hur ska ni fira jul?
Jag firar jul med särbon, hennes son, min dotter, Bosse, kanske någon mer. Det blir en väldigt jul, inte 8 personer, bara folk jag umgås med normalt. Så att jag tycker den här andra vågen av covid är läskig nu. Jag tycker att man hör fler och fler som man känner som blir sjuka, och belastningen på vården är ju, alltså den är ju momentan just nu. Så att jag tror att man har som individ ett ansvar nu att faktiskt förhålla sig till de rekommendationer och regelverk vi har. Och kanske inte, jag pratade med min dotter om det där lite grann också, det är det att även om du är 20 år och tycker att det gör väl inget om jag får corona, nej, men om du får corona och smittar någon annan som får corona som tar upp en plats på IVA, man måste liksom någonstans ta det här ansvaret nu den närmsta tiden för att vi ska ta oss igenom det här som land. Nu spelar det inte en stor roll om man är liksom höger eller vänster, AIK eller Djurgården, höll jag på att säga, utan nu är vi alla ett lag som måste samarbeta för att vi ska komma ur det här på ett bra sätt.
Ja, nej, men alla vet ju att du är AIK.
Nu tycker jag att nu var det någon som bytte karriär.
Ja. Men det återstår väl bara för oss att säga en
god jul.
En varmt god jul.
Från mig också en jättegod jul och ett gott nytt år, och det finns ju på ett sätt lite skönt att lägga 2020 bakom sig.
Ja, 2021 kan bara bli bättre.
Vi vänder blad.
Hej då!
Hej då!
Och stort tack för att du lyssnade på det här.